Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden. Hej och välkomna till dagens avsnitt som handlar om läs- och skrivinlärning hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Och idag har jag min gäst Lisa Palmqvist hos mig. Lisa, du får jättegärna presentera dig själv lite närmare.
Ja, men tack. Roligt att vara här. Roligt att jag får vara med. Jag är ju universitetslektor på Göteborgs universitet där jag både forskar och undervisar om bland annat läs- och skrivinlärning för elever med IF. I min forskning så har jag tittat väldigt mycket på just läsinlärning, undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Och jag har också tittat en del på delaktighet kopplat till både barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning men även vuxna med IF. Jag är på institutionen för pedagogik och specialpedagogik, men jag är inte lärare i botten. Utan jag har läst någonting som heter kognitionsvetenskap. Mm. Så det jag har läst om då är väldigt mycket om hur hjärnan fungerar och kognitiva funktioner kopplade till lärande.
Jätteintressant, verkligen. Och när man tänker på läsning då, eller hur man blir en god läsare, så brukar man ju prata om att det handlar först och främst om det här avkodning, att eleven ska knäcka läskoden. Så vi pratar om fonologisk medvetenhet. Det krävs ju också ett ganska gott minne, tänker jag, för att komma ihåg vilken symbol representerar vilket ljud. Och vi vet ju att elever med IF ofta har ett sviktande minne, skulle man kunna säga. Så hur kan man tänka där?
Ja, men precis. Alltså, minnet är ju flera olika system egentligen. Då man ju både kan prata om långtidsminne, alltså att förmågan att lagra det du har lärt dig. Och sen så, men du behöver också förmågan att kunna plocka fram det du har lärt dig. Så det är också ett system. Men du behöver också koda in det. Och alla de här kräver olika system som alla måste funka. Och om vi säger att när du alltså kodar in, alltså när du lär dig någonting, då använder du det här som vi kallar för arbetsminnet. Alltså förmågan att hålla en tanke i sinnet eller liksom i tanken levande och samtidigt manipulera den. Så det är ju väldigt aktivt när vi lär oss någonting. Du måste lyssna på vad läraren säger. Sen måste du också bearbeta det som sägs. Men sen måste du också då lagra det i långtidsminnet. Och vi vet att elever med intellektuell funktionsnedsättning och även andra funktionsnedsättningar, NPF och så, som ju är väldigt vanligt att man har samtidigt som en IF, då har man också svårigheter med det här arbetsminnet. Alltså att den här kapaciteten, den är begränsad för alla. Du kan inte ha hur mycket som arbetsminnet som helst, men den är ännu mer begränsad för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Så det måste man tänka på då när du ska lära dig någonting, så kanske man behöver dela upp det i mindre delar till exempel. Du kan inte, om du ska ha högläsning kan du inte läsa flera sidor hur länge som helst. Du kanske måste stanna oftare. Men sen också då, precis, så att du måste, och det är ju för att få in det. Men sen då för att behålla det långtidsminnet, då är det ju med repetition. Så att du måste kanske repetera, göra precis. Om längre. Alltså igen och igen och igen och igen. Så att det befästs, pratar man om då inom minnesforskning.
Och den processen tar i regel längre tid för elever med IF än för elever utan IF. Mm. Men jag vet ju också att du har ju också gjort studier just kring det här med minnesträning för elever med IF. Vill du berätta lite om hur man kan träna just minnet?
Ja, alltså, och det man har sett då, det är liksom att det finns inget som quick fix, eller man ska säga. Man kan inte se på arbetsminnet som en muskel. Där du liksom då bara tränar arbetsminnet och arbetsminnes... om man pratar om arbetsminnesträning, då är det ofta att man tränar kanske att komma ihåg sekvenser. Och så ska du träna upp och träna längre och längre sekvenser. Och ja, man blir bättre på det. Men sen att man också tror att man ska bli bättre i någon annan situation. Till exempel att lyssna på en instruktion på en lärare. Där har vi inte lika starka belägg för att elever med IF blir liksom generellt bättre på arbetsminnet. Så istället för att lägga krut på, mitt tips istället för att lägga krut på att träna arbetsminnet, det är att avlasta arbetsminnet pratar man om. Alltså att använda,
jätteintressant.
Ja, till exempel bildstöd då. Det är en sån grej, vi gör ju ofta det i klassrummet redan idag. Att vi har en whiteboard där vi visar, eller där vi skriver upp kanske, eller att vi har en PowerPoint-presentation där vi visar bilder. Det är sätt att avlasta arbetsminnet, att du inte behöver hålla lika mycket i minnet samtidigt. Eller bilder. Så det är det bästa sättet att hjälpa arbetsminnet vid läs och skriv. Och
snarare att avlasta än att träna upp det.
Ja, precis. Mm. För arbetsminnet kommer du ha, det är i princip konstant. Ja. Sen kan man se lite annorlunda om man tänker på åldrande. Alltså äldre individer. Då skulle man kunna bibehålla genom den här typen
genom
av
träning.
Men det är ju en annan sak.
Ja, just det. Ja, jätteintressant. Jag tror inte att man, eller jag kan ju bara tala för mig själv. Jag tror att det är fler av de som lyssnar att jag tror inte man tänker på att bildstöd är en avlastning, utan man tänker att det är ett stöd.
Mm.
Men inte egentligen på vilket typ, eller så här, hur stöttar det? Mer än liksom förståelse för.
Och nej, det stöttar ju för förståelse också såklart. Mm. Men precis, det är ett sätt att avlasta. Kognitiv belastning kan man prata om ibland. Att om du måste både komma ihåg vad läraren har sagt, minnas vad som var förut, vad ska jag göra härnäst, vart ska jag näst? Ja, har du då bildstödet eller ett schema eller så, så slipper du tänka på det och kan fokusera på det som ska göras. Sen får man dock tänka på att man inte får för mycket då.
Nej.
För då kan det ju bli överbelastning istället.
Ja, och så måste det också vara bilder som är alltså begripliga. För det krävs också ganska mycket kognition och abstrakt tankeförmåga, tänker jag. Att kunna tolka bilder som ibland kanske inte är direkt logiska.
Utan
det krävs liksom en förståelse för vad den representerar.
Ja.
Och det är lite likadant som när vi pratar om läsning då, att man ska förstå vad den här bokstaven representerar för språkljud. Och ett A kan ju se ut på många olika sätt om vi tänker efter. Så att det kan ju också bli lite förvirrat, kan jag tänka mig. Eller vet jag av erfarenhet som har undervisat elever i anpassad grundskola. Att det är att A ser ut på ett sätt i textboken, men jag ser ut på ett annat sätt när jag skriver det.
Ja, men precis, och beroende på typsnitt, även på datorn ju.
Ja, så är det också.
Och sen har vi stora och små bokstäver.
Precis, och sen kan vi bara ta den bokstaven som är. Det är inte alltid två prickar, ibland är det ett streck och ibland är det två streck parallellt. Och det kan vara en våg. Och, så här. Och det är klart att det blir lurigt då, ju fler olika symboler som representerar samma ljud. Språkljud, det kan bli lite förvirrat också.
Ja, men jag tror att det skulle man, alltså det behöver man då träna på explicit, alltså visa det. Här är alla bokstäverna som ser ut som är, istället för att bara välja ett. För om man tänker sig att, om vi tänker läsundervisning för elever med IF då, intellektuell funktionsnedsättning, så är ju ändå någonstans målet att man ska bli en självständig läsare. Och du var inne på de här två delarna som tillsammans blir läsning. Då man brukar prata om avkodning, alltså kunna koppla bokstav, ljud som du nämner. Fonem, grafem säger man ibland. Men du måste också förstå vad du läser och det blir en läsning. Och historiskt, om man pratar lite snabbt, hur vi har undervisat läsundervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. De har inte fokuserat så mycket på det här med avkodning, utan det fanns till och med en föreställning om att elever med IF inte kan lära sig avkoda, utan man måste träna helord. Och det lever ju kvar, att man tränar helord. Och vi vet att det funkar bra, man lär sig helord. Problemet är att du inte lär dig en strategi som du kan använda sen på nya ord. Du når ju ett tak väldigt snabbt. Så du kanske kan mamma ditt eget namn och känna igen vissa ord. Men du kan ju inte en strategi som gör att du kan lära dig nya ord.
Men jätteintressant, för att jag gick en kurs för många, många här och så sedan, som var just läs och skriv i, på den tiden hette det grundsärskola. Och där fick vi lära oss att vi skulle hjälpa eleven till en fonologisk, eller att kunna avkoda då, inte att ljuda enskilda bokstävers ljud, utan vi skulle sätta ihop dem. För att det hade visat sig i forskningen att det var lättare att lära sig bokstavsljuden om man satte ihop dem, för att de låter lite olika beroende på vilken bokstav som kommer efter eller innan. Är det någonting du tänker, du som är forskare i ämnet? Är det en gynnsam strategi?
Jag kanske blottar mig själv nu då, men jag känner inte igen de studierna. Men så de kan ju säkert inte vara så nya då, eller replikeras mycket. Det vi har sett generellt är att de metoder som funkar för elever med vad vi kallar typisk utveckling, alltså de utan funktionsnedsättning, de funkar även för de här eleverna. Men man behöver mer intensiv träning under längre tid.
Precis.
Det tar längre tid att lära sig. Men koppla bokstavljud och var inte rädd för att de ser olika ut, för det gör de. Men visa det då, att det här är fortfarande ett A fastän det ser ut så här. Och så får man ju då hålla på med det längre och längre upp i åldrarna.
Precis, och det är också någonting som framkommer väldigt tydligt i de olika kursplanerna för svenska i grundskolan och svenska i ämnen då, i anpassad grundskola. För där hittar vi ju just skrivelsen, sambandet mellan ljud och bokstav i det centrala innehållet som man jobbar med bara i årskurs 1-3 i grundskolan. Det återkommer även i 4-6, årskurs 4-6 i anpassad grundskola. Så där jobbar vi ju dubbelt så länge med förståelsen för sambandet mellan ljud och bokstav.
Och det kan ju vara så att man behöver jobba även...
Ännu längre, ja. Oh ja. Så är det. Och vi lärare måste också ha tålamod och acceptans för elevens
lärande. Och komma ihåg just att det går framåt, men det går långsamt och sen kan det gå bakåt.
Precis.
Men sen går det framåt igen, så man måste hålla i och hålla ut.
Och sen ibland kan du ju stanna av också. Och så kan du stå helt still länge.
Ja. Och jag skulle, om jag får säga då, när vi ändå pratar om det här med bokstavljud, för egentligen behöver vi tänka på någonting som kommer redan innan. Och det är ju den här fonologiska medvetenheten eller fonemisk förmåga. Och när man säger då fonologisk medvetenhet, då pratar, det menas alltså medvetenheten om språkets struktur. Mm. Så när du pratar om fonologisk medvetenhet så behöver du egentligen inte koppla in bokstäver överhuvudtaget. Utan det handlar bara om hur är språket uppbyggt. Mm. Och om du vill skilja på fonologisk medvetenhet och fonemisk medvetenhet så är fonemisk medvetenhet en delmängd. Så när vi pratar fonemisk medvetenhet, då pratar vi om att sortera, dela upp ord, alltså från sol till sol, eller åt andra hållet, sätta ihop ljud, att, vad blir det för något, eller vilket ljud kommer först i ordet, vilket ljud kommer sist. Det är fonemisk medvetenhet. Mm. Och det här vet vi är superviktigt för framtida läsning. Och det vet vi för elever utan funktionsnedsättning, vi vet hur vi lever med dyslexi, vi vet hur vi lever med intellektuell funktionsnedsättning. Och alltså det är jätteviktigt och det behöver vi träna. Och det behöver man träna länge med elever med intellektuell funktionsnedsättning. För den här fonologiska medvetenheten, den tar längre tid på sig att utveckla sig. Och den är liksom superviktig. Mm. Så inte bara fastna i bokstav-ljudkoppling utan också kan eleven dela upp ett språk eller ett ord i det olika språket.
Precis. Och då är det så här då att det finns ingen liksom särskild metodik kring det här utan elever med IF lär sig på samma sätt som elever utan IF, men det tar längre tid och det kräver fler repetitioner. Skulle man kunna säga så?
Ja, det tycker jag man kan säga. Ja. Och det finns ju jättefina metoder, Bornholmsmodellen är en sån till exempel. Mm.
För den andra delen i det här som vi pratar om då för att komma till läsförståelse, det är ju det här med språkförståelse som du var inne på. Och det är också väldigt kopplat till just ordförrådet, att man ska förstå vad man läser. Många av våra elever med IF, de har ju också en språklig sårbarhet. Alla har väl inte kanske uttalade kommunikationssvårigheter som sådana med språkstörning och så vidare. Men det finns en koppling till en språklig sårbarhet, det vet vi ju. Hur kan vi tänka där?
Ja, exakt. Alltså då är det ju den andra benet, eller man ska säga, i att kunna lära sig läsa. Du måste avkoda ordet och liksom kunna koppla bokstavljud. Men sen måste du ju förstå vad du läser. Och precis, man har ofta, det är vanligt att man har svårt med förståelsen. Och inte bara alltså just kommunikation, alltså att tala. Men det här med alltså att förstå vad som sägs och förstå vad som görs och vad som skrivs i texten. Så det behöver man också träna på. Och det finns dessutom, då, eftersom det är två separata ben som såklart är relaterade med separata, då kan det vara så att en elev kan vara väldigt bra på att avkoda ord. Och det ser ut som att man kan ha knäckt läskoden, för man läser väldigt många ord, H4 till exempel, väldigt snabbt eller så. Men man förstår inte vad man läser. Så det måste man ju också undersöka. Hur ser ordförrådet ut, som du säger? Men också språkförståelse i om man läser en högläsningstext. Stanna upp och ställa följdfrågor. Varför gjorde han si, varför gjorde han så? Kunna läsa mellan raderna, den typen, som ju också är avgörande för att du ska kunna vara en god läsare.
Mm. Det här är ju de vanligaste två spåren som man möter när vi pratar om läsutveckling eller läsinlärning. Finns det något annat som du som forskare liksom kan delge oss?
Nej, men det är ju kopplat till dem. Men man brukar prata om, när man pratar om läsundervisning, fem olika komponenter som är effektiva för läsundervisning. Mm. Och det har vi sett för elever utan intellektuell funktionsnedsättning. Men vi har också en jättefin studie som ser att det är effektivt även för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Och de här fem kopplar ju till de här avkodning eller språkförståelse. Och det första är fonemisk förmåga, som jag nämnde, alltså kunskap om språkljuden. Och fortsätt med det upp i åldrarna. Ljudning av bokstäver. Och bokstavsnamn är ju inte lika viktigt då, utan koppla ljudet till bokstaven.
Inte vad bokstaven heter.
Nej, det är inte lika. Låter. Inte för att lära sig läsa. Nej, behöver precis. Du inte det. Sen kan det vara vettigt av andra anledningar. Sen är det läsflyt. Få upp ett flyt. Och då kan vi koppla det till arbetsminnet igen. För om du behöver lägga tid på att hela tiden, du kommer liksom inte, svenska, b, a, n. För arbetsminnet är begränsat i utrymme men också i tid. Så att tar det för lång tid på dig att läsa, då kommer du hinna glömma vad som stod i början.
Precis, och då får du inte ihop helheten.
Nej, då får du inte ihop helheten. Så du måste komma igång. Så läs flyt. Och det har vi sett i tidigare studier att det jobbar man ganska lite med för den här elevgruppen. Att komma igång med läsflytet. Och det kan man ju göra genom att till exempel köra samma text om och om och om igen. Så det kan ju bli lite tråkigt då, men det är jätteviktigt. För att, och då får man tänka igen, avlasta arbetsminnet. Det blir för svårt för dem annars. Eller det är omöjligt egentligen, för att arbetsminnet är begränsat i tid, så nu försvann det. Men sen är det ordförråd, det nämnde du också. Att man måste ha ett visst vokabulär, som man säger, alltså ordförråd. Så träna på vad betyder ord och sen textförståelse. Och då är det ju beroende på hur duktig eleven är på att läsa, om man läser själv och jobbar med textförståelse eller om man jobbar med högläsning. Och där är det ju viktigt då med högläsningen att du tränar, att du pausar ofta. Man kan inte bara läsa en hel bok eller ett helt kapitel eller sätta på tvn, alltså UR Play eller någonting, utan pausa, precis. Stanna upp, fråga.
Och högläsning, skulle man, det är ju det som är gemensam läsning som står i kursplanerna.
Exakt.
Så man skulle också kunna säga att man kan ju läsa genom att lyssna.
Bara
ett parallellspår.
Jo, men exakt, och det kan du ju. Ja. Men då måste man ju komma ihåg att det jag tränar nu är inte avkodning.
Nej, precis.
Utan det behöver jag träna för sig. Utan precis. Du tränar språkförståelse. Precis. Och man måste också komma ihåg att bara för att jag lyssnar är inte säkert att jag blir bättre på språkförståelsen. För jag kanske inte, jag behöver ju bearbeta det som sägs. Precis. Zooma ut. Eller, man måste, och så är det med all inlärning. Alltså bråka lite med sin egen hjärna, liksom aktivera den. Och då handlar det jag tänker, när jag säger det, då är jag tillbaka på inkodning, återkoppling, inkodning, återkoppling. Du måste aktivera hjärnan, alltså koppla det till det du har, till tidigare erfarenheter, och då behöver du plocka fram det som du har varit med om tidigare, och det vet vi är jättebra för minnet.
Kan också vara lite svårt, tänker jag, för elever med IF.
Jättesvårt, och speciellt om man har stora kommunikativa svårigheter. Precis. Så man behöver ju hitta en nivå som passar den här eleven, och det kan ju vara svårt då, om man har en stor elevgrupp med många olika nivåer. Så är det. Men för att fånga alla behöver man liksom utmana på deras, ja men ni vet, proximala inlärningszon som man pratar om.
Ja. Konkreta undervisningstips, tänker jag, utifrån liksom de hinder som kan uppstå just för läsinlärning hos elever med IF. Har du några sådana att ge oss?
Ja, alltså så har jag ju redan sagt nu då så många gånger att det är ju samma egentligen. Men att man ska tänka på de här kognitiva svårigheterna som man kan ha. Och då är det ju, många, dels har vi ju nämnt arbetsminnet. Men vi har också en väldigt central del som vi egentligen kallar för, alltså uppmärksamhet. Alltså man måste ju, för att lära dig någonting måste du ha uppmärksamhet på det du lär dig. Och det kan man bryta ner till lite finare, vad ska man säga, definitioner. Och då har vi, arbetsminne kan vara en typ av uppmärksamhet. Men du måste också kunna inhibera, alltså undertrycka impulser att fokusera på annat.
Precis.
Och det här kan vara jättesvårt för om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Men det här är också väldigt svårt om man har ADHD till exempel, som är vanligt förekommande, eller autism. Och då gäller det att du ska fokusera på det som sägs och läraren säger eller uppgiften är, samtidigt som du ska undertrycka det som händer utanför.
Och det tar ju massa energi bara det.
Exakt. Och här, då brukar jag ta ett exempel. Alltså det som kan vara utanför, det är ju klasselever som springer runt utanför. Det kan vara ett byggarbete som är utanför. Det kan vara en lampa som blinkar. Och det här gör många av oss utan att tänka på det. Det här är mer eller mindre ansträngande, kan man säga. kräver mer eller mindre kognitiv ansträngning. Så till exempel brukar jag ta exempel kläderna du har på dig. Mm. De tänkte du antagligen inte på innan jag nu nämnde det för dig. Mm. Men nu kan du känna dina kläder som du har på dig. Mm. Och det är ju inte för att den impulsen inte fanns innan. Men din hjärna hämmade den impulsen. Den tryckte bort det. Mm. Och det var inte särskilt ansträngande för dig. För andra personer är det här jätteansträngande. För man kan inte undertrycka den. Utan man tänker hela tiden vad man har på sig för kläder. Och ni känner igen vilka elever jag tänker på när jag säger detta. Ja, ja. Och för dem är det viktigt att man har samma kläder till exempel. De kan inte ha vissa texturer och sådär. Mm. Så varje gång de ska lära sig läsa, då kan de inte undertrycka den impulsen. Nej. Så man, och då är det tillbaka till avlastning. Och, då, precis, och en avlastning kan ju vara då att ha de kläderna som man trivs i. En annan kan ju vara att du behöver skärma av ifall det är mycket störande visuella intryck. Då har du en keps kanske. Mm. Och det här ser vi ju självmedicinering kan vi lite slarvigt uttrycka. Mm. Ungdomar som gillar att ha kepsar eller luver.
Luva. Precis, jättevanligt.
Ja. Och det fick man inte ha när jag gick i skolan. Så, eller hörselskydd för att ta bort störande ljud. Så det är sånt. Alltså, man tror liksom att du vill se cool ut. Nej, det här är en strategi för att få bort störande grejer som är väldigt ansträngande. Så det är inhibering eller hämmande av impulser. Och de kan då komma både inifrån eller utifrån. En annan sak inifrån är ju sån här grej som att börja tänka på annat, kanske mer intressanta saker som typ, vad ska jag laga för middag idag? Nej just det, jag skulle ju lyssna på den här podden. Men det var ju någonting jag skulle, nej just det, jag skulle lyssna. Så att det är ju liksom sånt också. Och det här är ju också jättesvårt då. Att man måste själv strunta i de här andra tankarna som pockar hela tiden. Och det har vi mer eller mindre lätt för. Och sen är det en annan sak som man har svårt för när man har intellektuell funktionsnedsättning. Det är att byta mellan aktiviteter. Alltså att om du jobbar med någonting eller löser ett problem på ett visst sätt och så kommer ett annat problem som man ska lösa på ett annat sätt, så är det väldigt svårt att byta tankebanor. Kognitiv flexibilitet kallar vi det. Alltså att du går från ett tankespår till ett annat, utan man kör fast i det ena och det kan vara väldigt svårt. Och här har vi ju jättefina stöd för att underlätta det. Timstock är en klassisk grej. Så här långt har du kvar på uppgiften och när den här klockan ringer då ska vi byta. Schema är också en sån grej. Att här har du den här, men man behöver dela upp det i små bitar för att stötta i när någonting är slut, när något annat börjar. Så att man vet hur man ska gå vidare.
Precis, och jag tror att det blir mer och mer skolpersonal eller skolans värld, så får vi mer och mer förståelse för vikten av att kanske inte ge långa instruktioner kollektivt, muntligt, utan att vi liksom delar upp instruktionerna och kanske inte väver in det i så mycket olika, med massa olika ord, utan att man försöker hålla sig till det som är centralt och viktigt, just för att eleven ska kunna hålla kvar i minnet då. Vad var det som sades, i vilken ordning skulle jag göra det, vart ska jag vara, vad skulle jag använda och så vidare.
Ja, vara så strukturell som möjligt i den. Sen kan man ju behöva träna på att vara flexibel, men det kanske man inte ska göra samtidigt som man tränar fonologisk medvetenhet till exempel, utan då får det vara en egen. Så det, och det är ju en viktig grej att träna på också såklart.
Ja, men så att vi snarare ska tänka avlastning än träning av liksom minnesfunktionen.
Ja. För det är, nu är ju eleverna under kognitiv utveckling. Det som, tänk, en elev utan funktionsnedsättning, har deras hjärna är färdigutvecklad i 25-årsåldern. Så samtliga våra elever går igenom hela sin skolgång utan att ha en färdigutvecklad hjärna. Så de kämpar ju med det här allihop. Det går inte att träna, utan det kommer ta den tid det tar. Och sen är det dessutom så sorgligt att så fort de är klara så börjar förfallet egentligen. Så i 30-årsåldern så börjar de här förmågorna bli sämre igen.
Men vetskapen om det här gör ju att vi måste ha både tålamod men också acceptans för elevens kognitiva stil, eller vad ska vi kalla det?
Ja, men det kan man väl säga. Och sen förstå var svårigheterna ligger. Och svårigheterna ligger inte nödvändigtvis i förmågan att koppla bokstavljud, men svårigheten kan vara att hålla uppmärksamheten så länge. Att inte sväva iväg och göra annat. Eller liksom, och man har ju dessutom många ytterligare svårigheter.
Ja, jag tänker att det kanske också är så här att undervisningen går lite väl fort.
Ja.
Att man ska lära in ganska många bokstavsljud i taget. Man kanske ska bara ta några få.
Absolut. Och det finns ju också dessutom, då kan man ju hitta böcker där man ser vilka bokstavsljud man ska börja med. Så det är ju också viktigt att du jobbar med bokstavsljud som är ljudenliga, pratar man ju om då.
Yeah.
Först. Och då brukar man ju solarm, alltså de S-O-L-A-R-M, att det är bra bokstäver att börja med. Ja. Och kan eleverna inte de här ljudenliga bokstäverna, börja inte med Q. Eller liksom, alltså, utan, för den är inte en viktig så, bokstäver kunna. Så kör inte alfabetet, utan börja med de där bokstäverna som vi vet är viktiga för att lära sig sen ljudenliga ord. Och då när ni ska välja om vi går över, så ja, just det, för om man tänker vilka grejer ska vi träna på nu då? Vi vill ha konkreta råd ju. Då är det fonologisk medvetenhet, ja. Språkljud, det nämnde jag ju, det är det första. Mm. Eller och liksom, för det för, ju, vi kallar det för läsförkunskaper ibland. Alltså det som är, kommer för att sen kunna läsa, det är en grundläggande förmåga som krävs för att sen läsa. Så fortsätt chatta med, om det då, och då är det ju liksom hitta språkljud. Var ligger det här? Om jag tar bort det här, vad är kvar? Om jag har skriva och ta bort sk, vad är kvar? Riva. Den typen. Och då behöver man inte ha några bokstäver alls. Och där kan man göra lekfullt.
Precis.
Man har någon, nu beroende på åldern på eleven, men man kanske har någon krokodil som älskar att äta ljud som börjar på en viss bokstav eller slutar på en viss bokstav. Plocka bort bokstäverna ifall eleven har fastnat i att säga bokstavsnamnen till exempel. Mm.
För det sitter jag och funderar på just nu när vi sitter och samtalar här. Det är ganska vanligt att man håller på och tragglar alfabetet, alltså parallellt med alltså språk... eller den fonologiska medvetenheten, liksom koppla bokstav till språkljud. Är det en god idé att kanske inte göra det då? För att det kan bli förvirrat för elever.
Ja, jag tror att det beror lite på elever. Men om man märker att eleverna har fastnat i bokstavsnamnen. Så att när de avkodar så säger de G-R-O och kan inte säga grå. För då hör, alltså G-R-O blir inte grå och det kommer aldrig bli grå. Så då kanske det kan vara klokt att pausa det. Med bokstäverna för att få igång den fonologiska medvetenheten om man märker att det där är svårt. Och sen koppla på bokstäverna igen. Men det kanske kan vara svårt alltså att göra det under längre tid. Egentligen är det vi ser är att eleverna behöver mycket, mycket mer. Men nu har jag mest tittat i anpassad skola, anpassad grundskola, inte så mycket integrerade elever. Men i anpassad grundskola ser vi att eleverna behöver mer tid för att göra det här. Mm. Och intensivt. Alltså koncentrerat att okej, nu tränar vi på det här. Och så fokuserar man på det. Det tror jag är liksom det viktigaste.
Samtidigt så behöver vi kanske eleven känna till bokstavens namn för att liksom koppla det till...
Inte, alltså man vill inte kunna G. G räcker. Mm. G. Det här är G. G kan se ut på olika sätt.
Men då tänker jag på det här med liksom den sociala lärmiljön, vad som händer i klassrummet, lärarens språk som kanske pratar om hur många gen kan du hitta här?
Mm.
Och då ska ju eleven då koppla G till G.
Ja, så är det. Då måste man förstå att G är samma som G.
Precis.
Ja. Om jag ska avkoda det sen. Ja. Jag tänkte säga en sak till om det här med helordsläsningen också. Att det är klart att vissa ord... högfrekventa ord behöver man helordsläsa. Men då ska man välja det av den anledningen och inte välja ord på grund av att elevens mamma heter någonting. Och så heter elevens mamma som är jättekomplicerat. Mm. Simena kanske, som börjar med ett X. Mm. Utan ta någonting som, var ligger eleven nu? Hitta ett högfrekvent ord som ligger nära där eleven Precis. Ligger nu. Och så tränar vi på det ordet.
Mm. Vi pratar om det med att använda bildstöd som avlastning för arbetsminnet. Jag tänker att jag har ju också undervisat elever i anpassad grundskola som läser ämnesområden där vi har jobbat just med skrivinlärning med form av bilder.
Mm.
Skulle man kunna säga att man både kan läsa bilder men också skriva med bilder?
Alltså det är ju tillbaka det där då. Alltså om du ska avkoda ett ord, då kan du inte ha bild. Alltså om du läser en bild så kan du fortfarande inte avkoda ordet. Och du kommer inte lära dig en strategi som gör att du kan läsa en text. Till exempel om du ska åka till biblioteket och leta efter böcker eller någonting. Alltså, ja, det kanske finns bilder på de böckerna då. Men för att hitta en strategi så behöver du plocka bort bilden. Mm. Så att jag tror att, att använda, vill du träna förståelse är ju bilder väldigt bra.
Precis, vilken del av läsningen vi pratar om här.
Ja, men ska du träna avkodning, bokstav, ljudkoppling.
Mm. Ja, det, då kan ju inte bilden.
Nej, och där är det ju till och med så brukar jag vara så... hård att jag säger, då får du inte nödvändigtvis använda handalfabetet heller. Mm. För träningen absolut, men det är ju viktigt att eleven kan känna igen språkljudet utan att du hela tiden har tecknet med också. Mm. Mm. För då kanske eleven inte kan koppla språkljudet med bokstaven utan den kan tecknet till bokstaven. Så det kan man absolut använda, men man ska vara medveten om att det kan vara så att eleven nu bara titta på bilden och inte träna ordet.
Mm. Det beror på, återigen, vilken del av läsningen som man är ute efter.
Man måste, de här fem. Precis. Tränar jag fonologisk medvetenhet? Ja, tränar jag bokstav-ljudkoppling? Tränar jag ordförståelse?
Precis. Mm. För läsförståelse, för om man tänker en serietidning och så tar man bort texten, så kan du mycket väl ändå förstå hela serietidningen egentligen.
Mm.
Och det är ju en typ av läsning av bilder utan text.
Mm. Men det kommer inte hjälpa dig om du vill läsa en text sen utan bilder.
Nej, så är det ju. Ja, men det,
men det jag menar samtidigt, om du har ett helt annat ämne, ni har historia, och du vill att eleven ska förstå någon händelse, då är det ju jättebra att ha bilder och lyssneläsa och bildläsa och allting. För då är ju inte fokus på avkodningen.
Nej,
och då är vi tillbaka till avlastningen, den kognitiva avlastningen.
Precis.
Då ska ju inte eleven behöva traggla avkodning om man har svårt för det. Utan då ska ju eleven kunna fokusera på historien som vi ska lära oss just nu.
Ja. Textens budskap, så att säga.
Ja.
Med hjälp av bilder.
Mm. Så då är det ju jättebra. Mm.
Strålande. Alltså det här är ju så intressant och det är så viktigt. Och det, just läs och skriv, det genomsyrar ju liksom alla elevers hela skolgång. Så det är ju superviktigt. Och vi skulle kunna sitta och prata i timmar, du och jag, Lisa, om det här. Men vi behöver avrunda vårt samtal. Så vill du skicka med oss någonting särskilt som vi behöver ha med oss i vårt arbete med just läs och skriv för elever med IF?
Men det är nog, alltså, ge inte upp. Tro på de här eleverna. Tro på att de kan lära sig. Och fortsätt.
Mm.
För att de kan mer än vad vi tror.
Mm. Och låt det ta tid.
Ja.
Precis. Mm. Strålande. Stort, stort tack, Lisa, för att du ville vara här idag med mig och samtala kring det här viktiga ämnet. Tack.
Jätteroligt att jag fick komma hit och prata om detta viktiga ämne.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av grundskolförvaltningen i Göteborgs stad. Inspelningen är gjord under år 2026.